Ja, det är fredag och det är slaget efter 12 här. Veckans sista slaget efter 12. Stefan Winiger heter jag. Det här var en historisk vecka. Sveriges tidigare statsminister Olof Palme mördades för 34 år sedan och nu den här veckan lades då den här utredningen ner för gott. Och man pekar ut ett man som skulle ha varit ansvarig men som det finns inte några bevis emot. En man som figurerade tidigt i utredningen, den så kallade Skandiamannen har han hetat i tidningarna allt sedan dess. Egentligen, vi ska inte nu gå igenom de här olika utredningsspåren utan vi ska fundera kring det här att den här till exempel Skandiamannen utpekades som Palmehatare. Och då är vi redan inne i den här diskussionen. En färgstark politiker, vi brukar inte älska eller hata politiker i vår del av världen, men det här var en man som delade känslorna. Vem var Olof Palme? Med oss här är Ralf Friberg, tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot, diplomat, journalist. Välkommen till slaget efter 12.
Tack Stefan.
Och med oss också är Marianne Sundholm, vår Norden-korrespondent i Stockholm. Välkommen Marianne.
Tack.
Ja, ska vi titta lite grann på det här. Det är, jag brukar säga så här, när man är under 10-15 år gammal då läser man inte tidningar på det sättet som vuxna gör. Så att alla som nu är under, säger vi 45, snart 50, har ju egentligen bara vetat om Olof Palme så där från att man har läst om Palmemordet. Har inte upplevt den tiden själv. Medan han var en färgstark figur i Sverige framförallt, men det var ju känd också här i Finland. Ralf Friberg, du har träffat Olof Palme.
Jag jobbade i Stockholm under ungefär 2,5-3 år. Och vi kände nog så pass väl varandra att han oftast hälsade först innan jag hann hälsa på honom. Får jag genast ta fatt i någonting som du sa här, nämligen hatet. Jag tyckte det fanns handgripligen hat i luften medan Palme ännu levde. Jag tänker till exempel på en ledarskribent på Svenska Dagbladet som jag tror hette Östergren, som gav ut en väldigt hatisk bok om Olof. Och det fanns flera.
Mm. Alltså, som jag sa här förut här, att det är något knippar med sydamerikanska statsledare, att folket älskar den. Vi brukar inte älska politiker. Vad var det så att säga? Ska försöka ge en känsla av vad var det hatet mot Olof Palme bestod i?
Jag tror att en nyckel till det här hatet är faktiskt hans språkbruk. Han hade ovanligt starka jämförelser. Tjeckiska ledningen kallade han för diktaturens kreatur. Eller var det nu Franco-regimen. I alla fall, alla totalitära regimer så fick sig nog ovanligt mycket ovett av Olof Palme. Och det var inte alla, ens tror jag, inom arbetarrörelsen som uppskattade det här. Han sa att jag gick lite väl långt när det gällde att rent ut sagt ställa in sig hos människorna.
Mm. Marianne Sundholm i Stockholm, det här, hur skulle du beskriva det här minnet och arvet efter Olof Palme i Sverige idag?
No, det är nog väldigt olika och du var ju redan inne på att de som är under 45 kanske inte har så mycket liksom minnen att bygga på. Jag var själv 4 år gammal 1986 när Palme blev skjuten och jag läste just en kolumn av en Johanna Frender på Aftonbladet om hur, som är född samma år som jag, och talade just om den här vår generation och hur man förhåller sig till det här. Och hon sa att, eller hon skrev att det kanske inte för just den generationen som är född på 80-talet och framåt har så stor betydelse att mordet inte fick någon lösning. För att här handlar det om att det sammanbindande på något sätt handlar mer om den där mordgåtan i sig och inte om Olof Palme som person och någon som man har minnen av och sörjer. Så det börjar vara en ganska stor del av befolkningen som inte har ett sånt förhållande till honom och har kanske till och med svårt med att förstå de här funderingarna kring hur hatad han var och liksom det handlar mer, ja, om man någon ska använda uttrycken mannen, myten, legenden, så är det kanske här då om Olof Palme. Sen nu när jag talar med folk på stan det här efter att beskedet kom så det är klart att liksom folk har längtat efter ett avslut för att det har varit liksom ett stort sår i folksjälen ändå. Mm. Att han dels förstås att en statsminister blev skjuten, men sen att det blev ett sånt dubbeltrauma av att det aldrig fick en lösning. Men på något sätt är det nog ändå så hemskt mycket det där själva gåtan i sig som fokus har legat på nu i så många år.
Sen var det en annan sak att Palme också var starkt älskad och stora förväntningar knöts till honom och hans regim. Jag minns han kom till SDPs partikongress i Åbo 69 och han togs emot nästan som en frälsare. Hela kongresssalen så att säga lyfte mycket starkt när Olof Palme presenterades som Sveriges kommande statsminister. Och han bar utan vidare på ett framtidslöfte när han tillträdde. Hans starka engagemang för mot kriget i Vietnam var en sån faktor. Hans engagemang för u-länderna var en annan. Han representerar en ny generation och en ny typ av politiker också i Sverige efter den långa eran med Tage Erlander.
Mm. Det är det där att han har ju kom ju att förkroppsliga så att säga det moderna Sverige. Marianne var 4 år så var jag 19 år gammal när Olof Palme mördades. Så jag hade just flyttat till Stockholm så jag studerade där också. Så jag minns det där också. Och det som slog mig det var egentligen hur självklart svenskarna så att säga tyckte att ja, men vi är, alltså, lyfte fram det egna som de talade om samhällets storhet och godhet och väldigt mycket som förknippades då egentligen den utvecklingen med just själva Olof Palme. Jag minns att folk sa så här till mig att vet du Stefan, här i Sverige vi har något som heter den svenska modellen. Vi har den svenska modellen och det är det enda modell som står mellan kapitalism och kommunism. Det är den så kallade, det kallas för tredje vägens politik.
Man talar också Stefan om mycket om det starka samhället. Och det starka samhället skulle vara den bästa lösningen för medborgarna.
Precis, och men jag menar, vi talar ju numera om den nordiska modellen. Så jag menar, ursäkta här, vi har i Finland också en väldigt snarlik välfärdsstat. Men den här, att Sverige såg sig själv, framförallt på den tiden, väldigt, det var min upplevelse, väldigt starkt som ett unikt samhälle som inte fanns som motsvarighet.
Man talar ju om, inte den nordiska modellen i början, utan om den svenska modellen. Och det har sitt ursprung, om jag minns rätt, i en amerikansk artikel i slutet av 30-talet. Då den svenska modellen inte bara var fråga om ett mönstersamhälle, utan också om hur långt man ska gå i socialistisk riktning innan det blir ett tvångssamhälle.
Mm. Här finns ju, jag menar, många frågor som Sverige och svenskar ser, alltså dels diskuterar idag, men dels också liksom ser som viktiga jag menar grundpelare i samhället och också identitetsmässigt, sånt som infördes då under hans regeringar, jag menar fri abort, att bygga ut daghemmen och alltså lagen om anställningsskydd, så här liksom väldigt grundläggande saker som man kan, som svenskar fortfarande kan liksom vara stolta över, trots att, eller stolta över att ha varit tidiga med, kanske att den biten finns ju nog kvar. Sen vet jag inte hur mycket liksom de yngre generationerna idag kopplar ihop just det med Olof Palme eller mer med Sverige i sig. Det finns ju, det säljs ju t-skjortor med Olof Palme på. Det liksom finns ju också en sån här viss kult. Men jag vet inte, är det samma fenomen då som när det säljs band t-skjortor på kedjor och folk, klädkedjor och folk har dem utan att veta så hemskt mycket om ursprunget?
Eller Che Guevara på tröjan.
Ja. Mm.
Det är ju en helt annan sak, men jag tänkte bara i det här, vad skulle ni säga om vi blickar tillbaka, så i Sverige styrde ju Socialdemokraterna, innehade regeringsmakten med undantag för en samlingsregering under kriget från, vad var det, jag vill minnas, 1936.
36 var det.
36, eller hur? Och det var alltså, förutom krigets parentes, så var det då en lång rad socialdemokratiska regeringar och statsministrar som ju egentligen avslutades. Det var ju Olof Palme var den första som förlorade riksdagsvalet 1975 så att säga. Så att, och då hade han ju bara varit statsminister några år. Vad säger du Ralf? Är det liksom, Hur ser du på det egentligen? Alltså, han ledde ju inte socialdemokratin till framgång i den meningen.
Nej, men han kom tillbaka. Jag var på Socialdemokraternas valvaka. Var det nu hösten 82?
Ja, tror jag.
När beskedet kom att partiet hade igen vunnit valet och var redo att bilda regeringen. Det var nog en väldigt euforisk stämning och man tyckte på något vis att nu hade rättvisan fått ha sin gång när man återgick till gamla kända modeller.
Mm. Jag kan berätta, jag minns det där valet också, jag var så tonåring på den tiden, men jag som uppvuxen bland konservativa utlandssvenskar, där var det väldigt stark mobilisering. Nu måste alla gå och rösta för att förhindra då att Palme gör Sverige till en sovjetrepublik. Det var väldigt, väldigt starka känslor på den tiden. Jag menar, är det något, om vi bryter det mot dagens syn på något sätt, när vi också är väldigt upprörda bland annat i sociala medier, kan man säga att det var inte bättre förr alls?
Delvis tror jag också, genom att Sverige var fortfarande nog indelat i olika samhällsklasser. Jag kan nämna polisväsende, militären. Och en del av journalisterna också som var oerhört starkt emot Olof Palme. Som å sin sida sen naturligtvis kunde mobilisera vanliga jobbare och partimedlemmar för mer abstrakta saker. Som just till exempel u-hjälp och internationell solidaritet. Han visar ju vägen på sätt och vis genom att gifta sig första gången med tjeckiska. Som på det här viset kom ut ur det kommunistiska Tjeckoslovakien.
Mm. Hur tänker du, Marianne Sundholm, om det här?
Nej, det är ju intressant när man talar så mycket om polariseringen idag. Att tänka bakåt, att det kanske inte är något nytt, det är bara nya former just med sociala medier och så vidare. Och sen är det ju nog jätteintressant att fundera på Socialdemokraterna idag och hur stora problem det har varit, särskilt nu med den nya, eller sen förra valet och den här underliga sitsen att behöva samarbeta så hemskt mycket med högerpartier och föra en högerpolitik på flera fronter i och med det här januariavtalet. Sen har ju allt ändrat, alltså stödsiffrorna har ju skjutit i höjden med coronakrisen, men alltså, nej, det är nog intressant att tänka på vad motkrafterna var då och vad de är nu. Liksom.
Mm. Och man förstår då, så att säga, att det var helt andra tider då, alltså i den svenska politiken som var väldigt starkt, den så kallade blockpolitiken, att Socialdemokraterna hade ju någonting på 40% jämt och så kunde de alltid räkna med att Vänsterpartiet inte skulle rösta emot dem. Det var ju, man kunde nästan räkna med på något sätt att det där regeringsbildningen, den löste sig.
Man har ju talat ibland om vänsterpartiet som kamrat 5%. Det vill säga, det är möjligt att en del socialdemokrater röstar på vänstern bara för att se till att de kom in i riksdagen.
Just det, taktikröstningar.
Jo.
Vi var på väg att säga något, Marianne.
Nej, idag har ju vänsterpartiet här en helt annan roll. Det är ju liksom, det är så intressant tycker jag det också, att jämföra vänsterpartiet här och vänsterförbundet i Finland. Hur olika förhållanden de har till Socialdemokraterna och att de är liksom här ändå ett alternativ som inte kunde komma med i regeringen till exempel.
Mm. Det skrevs en enormt tjock biografi över Olof Palme här för 10 år sedan, eller vad det nu var. Stor bok, så ett avslut av statsvetenskaplig genomgång över det här. Och man pekade bland annat på att Olof Palme var den som förde in den, som han talade om då, den tredje världen i inrikespolitiken. Att som motbild till, som vissa elaka kritiker sa då, eftersom nu de svenska arbetarna hade det så bra, om man inte kunde liksom säga att peka på deras elände, så kunde man istället ta upp andra som hade eländet, nämligen de som led i diktaturer under krig och förtryck och i fattigdom i tredje världen. Och att det blev ett slagträ i svensk inrikespolitik. Är det något som du kommer ihåg, Ralf?
Inte så skarpt, och jag sitter just och funderar varför jag inte kommer ihåg det så mycket. Jag följde ju med svenska media i Stockholm och rapporterade om det också. Och min bild är nog väldigt kluven egentligen. Så att när jag kom på semester till Finland efter ett par år i Stockholm, så hade jag en mardröm. Och i den blev faktiskt Olof Palme skjuten. Och det här visar bara att fast jag är så att säga övertygad socialdemokrat, så hade jag ändå ett visst tvivel mitt djupt inne i min lojalitet att det här kanske kan gå illa. Och sen gjorde jag om hela Iltalehti den kvällen och natten då beskedet om hans mord kom. Mm.
Du var chefredaktör där?
Jag var chefredaktör. Vi var ett halvt dussin människor som satte ihop en alldeles hyfsad tidning. Och Iltalehti hade knappt ett ord.
Just det. Du menar, konkurrenten hade inte ett ord? Menar
just det. Just det. Ilta Sanomat hade inte ett ord. Det.
Just det. Det här, innan vi närmar oss själva mordet och hur det uppfattas, ännu en sak tänkte jag förhöra mer vad ni ställer er till det. Alltså, när Olof Palme, nu för att förstå på något sätt den här gärningen, vilken effekt hans politik hade också där i början av 70-talet, så måste man också komma ihåg att Sverige var ju på höjden av sin rikedom där i slutet av 60-talet. Alltså Sverige hade varit förskonat från två världskrig och hade framgångsrik exportindustri och hade haft en obruten ekonomisk tillväxt i 100 år. Så att säga. Så det fanns då möjligheter till att satsa på sociala reformer som studiestödssystem och bygga ut barnomsorg och allt möjligt. Det fanns pengar på ett helt annat sätt än vad någon annan senare statsminister i Sverige socialdemokratisk har haft i sitt förfogande.
Stefan, man försökte också med stark ambition bygga bort bostadsbristen, som det hette.
Just det, man hade ett så kallat miljonprogrammet i Sverige. Man skulle bygga 100 000 hyreslägenheter varje år under 10 år. Det var väl på 60-talet, eller hur?
Jo.
Som en mått på liksom vilka storheter man hade, hur man kunde planera så att säga, med vilken kraft jämfört med idag. Och jag menar, om man tänker sig det, Marianne Sundholm, mot den här vad ska jag säga, åtsnörda möjligheterna, både ekonomiskt och politiskt kringskuret som Stefan Löfven, dagens socialdemokratiska statsminister, har, då är ju läget ett fullständigt annat.
Jo, det var det jag lite menar. Att nu, det är ju liksom ett sånt evigt kompromissande nu och man, jag menar, socialdemokraterna, det är ju i och för sig inte ett svenskt enbart ett svenskt fenomen att socialdemokraterna har svårt när det finns andra som fiskar och arbetar bland arbetarna efter röster och så vidare. Den här kompromisspolitiken och att det ska vara fler, att alla partier minskar i stöd och får hitta nya sätt att samarbeta, så gör det ju väldigt svårt. Och det ser man ju, jag menar, det har vi sett väldigt tydligt i Finland också. Men det ska bli intressant att se. Alltså just nu i Sverige är det ju hemskt svårt att säga någonting om politiken, för att allting handlar om det här undantagsläget just nu. Och man undrar ju nog hur, för det såg ju verkligt illa ut för Stefan Löfven. Dels för hans egna liksom personliga siffror och sen för partiet i sig innan den här coronakrisen kom. Sen har folket här slutit upp bakom sin ledare på samma sätt som man har gjort i andra länder. Nej, vi får se när det kommer en backlash och hur stark det blir.
Alltså identifikationen idag är ju så att säga koncentrerat till coronakrisen. Mm. Men tidigare, alltså under Palmes tiden, så fanns det en stark identifikation hos arbetarklassen, att man visste var man var och vem man skulle rösta på och vem man skulle vara lojal med. Och den identifikationen har praktiskt taget försvunnit. Också i Finland. Fackföreningsrörelsens siffror har gått ner mycket starkt i bägge länderna, tror jag. Alltså medlemsantal.
Ja. Mm.
Och där måste man komma ihåg, alltså det var ju ett helt annat samhälle. Jag vet inte, jag har studerat historia i Sverige, så jag vet hur det var där. Alltså det var ju så att fackföreningsrörelsen, den stora, det heter LO i Sverige, landsorganisationen, stora arbetarfack, centralorganisationen, den hade, om du var medlem där, så var du automatiskt kollektivansluten som socialdemokratisk partimedlem. Så
man
hade ju fantastiska mängder med medlemmar. Så att, och man byggde upp det här i och med att facket administrerade arbetslöshetsförsäkringen. Så att alla var ju angelägna att gå med för att ha en A-kassa för att bli arbetslös. Och i två steg sen via medlemskap i facket blev han också socialdemokratisk partimedlem. Och jag menar, there we are. Där hade så att säga den svenska socialdemokraterna en enorm maktställning som ju sen har helt och hållet försvunnit. Och det är ju något, det är en skillnad som dag och natt nu jämfört med hur de försöker kämpa och hålla sina medlemmar idag.
Om du nu, Stefan, tillåter en parallell till Palmefallet. Det som sen också är paradoxalt, att samtidigt som man då med fullt allvar predikar för fred och samarbete i världen, så är han med om att befrämja exporten av Boforsartilleri till Indien.
Det var en stor skandal en gång i tiden där i Sverige, precis. Alltså en stor dubbelhet, och jag menar, vi var inne på det här Palme. Hatet också som fanns, men det var ju ändå, som vi nu har försökt reda ut här, en stor beundran också just i de egna trupperna. Och om man får bara gripa tillbaka på min egen upplevelse från den tiden också, att det verkade ibland på att svenskar då tyckte att Olof Palme är en av världens viktigaste politiker. Alltså det var USAs president, och sen var det så att säga Sovjetunionens generalsekreterare, och sen möjligtvis Mao Zedong, och sen, men sen var det då minst på fjärde plats kom då Olof Palme. Ungefär så upplevde jag det.
Men vad säger ni, liksom, vad skulle hans status ha blivit, eller liksom vad skulle statusen vara utan att det skulle ha ett mord skulle ha skett?
Kanske fredspristagare, Nobels fredspris.
Det är Olof Palmes förtjänst att det finns det där institutet i Sverige som heter SIPRI. Det är väl han som har, om jag inte minns fel, som har stiftat det där Svenska internationella fredsforskningsinstitutet.
Ja.
Och så vidare. Sen är det ju så att han, det är ett öde som de som dör unga, om man nu får säga ung, han var väl nästan 60, men de som dör i förtid har vederfar, nämligen att man inte behöver uppleva slutet av karriären. Det gäller ju skådespelare, i filmskådespelare och andra också. Jag menar hela det här som sen ledde till att Socialdemokraterna sen ånyo förlorade makten. De här problemen som skedde i slutet av 80-talet med en skenande kreditsektor, och sen den här krisen på 90-talet. Där blickade ju Socialdemokraterna tillbaka på Olof Palme som den gamla goda tiden. Så att säga.
Gudarna älskar dör ung.
Så brukar det heta, ja. Ska vi säga nu några ord om hur det här att det här Olof Palme, som ju inte bara i Sverige historisk genom sin gärning, utan också i historisk genom sättet som han mördades på och den fallerade mordutredningen, så att säga. Det brukar sägas att Sverige förlorade sin oskuld i och med det här mordet. Alltså man började prata om just grupper som var benägna inom, till och med inom polisen och militären, att ta till våld mot landets statsminister, att det fanns det här Palmehatet och så vidare. Vad känner ni av det idag, till exempel Marianne, den här oskuldsförlusten, att det fanns en tid när allt var som i Bullerbyn hos Astrid Lindgren, och sen plötsligt så skedde detta hemska.
Men det här är ju en sak som folk har sagt också efter andra tragedier i Sverige. Efter Anna Lind och efter terrordådet på Drottninggatan, att nu är liksom den här svenska tryggheten och Bullerby världen förstörd, och det pratades mycket om med all fokus på gängkriminalitet och skjutningar och så också, att nu är nog det här Sveriges rykte som trygga Bullerbyn förstört och så här, att det är liksom någonting man har återkommit till så väldigt många gånger efter det.
Idyllen var ju egentligen idyllen. En ganska kort tid. För att ännu 1931 så hade vi skotten i Ådalen.
Det här svensk militär sköt mot strejkande arbetare, det är ett trauma i svensk arbetarrörelse än idag, det kommer man ihåg. Och gör ju att man är väldigt, väldigt försiktig med att polis ska få använda våld av just den. Och väldigt misstänksam inom socialdemokratin just mot de aspekterna. Men det här med att i det här och så att var den här, skulle du säga Marianne, den här idyllen, röda stugan omgiven av björkar i sommarskrud och en midsommarstång och glada barn och så vidare som dansar runt, alltså var den, hur pass verklig var den egentligen? Har inte svenskarna en viss mått också av självinsikt att så bra kan det inte alltid ha varit hela tiden?
Ja.
Eller?
Jag vet inte, samtidigt så tycker jag det är det de, eller väldigt många håller fast vid fortfarande nu när de går igenom, jag menar, sin största kris i modern tid, den här coronakrisen, så är det fortfarande så viktigt att poängtera att Sverige är inte farligt och vi kan leva och ha det bra och ta hand om varandra fortfarande. Att den är nog väldigt stark, den här bilden av att Sverige ska vara tryggt och det, att man inte ens kan släppa den nu, tycker jag är ganska talande.
Mm. Och så finns det under ytan naturligtvis ett problem som man inte nämner ofta, och det är det att det finns stora grupper av invandrare som nu har gjort sitt i arbetslivet och ska så att säga leva vidare på vårdhem och kommunala institutioner och liknande, och som när de glömmer sin svenska är väldigt utsatta.
Mm. Det är ett samhälle som är väldigt annorlunda, och den där Bullerby-vykorts-idyllen, den stämmer ju inte med verkligheten heller, menar du?
Jo, och man har ju haft en invandring ganska länge. Det börjar ju väl senast med upproret i Ungern 1956, och före det kom italienska pizzabagare.
Just det. Det här att, jag tänker på det här, det är ju om vi ska bara titta här kort på våran just samtid också här med coronakrisen, det är ju en fortsättning av den här Sveriges unikhet.
Att egen väg.
Egen väg, att, så att, säga, att och tron på att vi vet nog bäst själva, det har vi ju sett här nu under den här våren, där ju Sverige, om det sen i sak har varit så väldigt annorlunda, men har det på ytan låtit som att Sverige gör helt annorlunda och Sverige tänker minsann inte anpassa sig till hur vi andra gör, eller hur?
Om man känner sig kränkt när svenskar inte får resa lika fritt just nu som till exempel danskar, finländare och norrmän.
Just det. Men Marianne Sundholm, är det något du upplever att det finns den här tron på den svenska särarten?
Ja, alltså det som de ju väldigt gärna poängterar, både liksom vanliga svenskar man talar med och sen när man lyssnar på regeringsföreträdare, så är att livet inte har pågått som förr i Sverige, utan också svenskarna har anpassat sig i mycket större grad än vad resten av världen tror och lever enligt restriktioner. Men nu finns här liksom, det har nog gått väldigt, den har nog väldigt starkt fäste, den här strategin hos svenskarna. Jag tänkte på det igår när jag talade efter det här beskedet om att svenskar är portade från Finland fortfarande, och liksom intervjuar jag företagare i Gamla stan som ju är helt tom nu, det är inga turister där och många har satt lapp på luckan. Men också de liksom höll fast vid att det är inget fel på Sveriges coronastrategi, utan fel är politiken före det, när man inte har skött om de äldre som, på det sätt som de borde ha blivit omhändertagna. Att felen liksom ligger, de pekar åt helt andra håll än mot strategin i sig.
Och Marianne, det är liksom, hur är det, är de inte kritiska mot att Sveriges krisberedskap har vacklat mycket?
Jo, det är liksom, men det här att man liksom pekar på allt möjligt annat än och håller fast vid att strategin i sig är det ingen fel på, det tycker jag är så intressant, att de liksom pekar fingrar åt alla andra håll och fäster sig vid någon detalj och sådär. Jo, men det var ju för att testande inte kom igång, men samtidigt är ju testande en del av strategin, så jag vet inte riktigt. Det är nog intressant att lyssna på.
Du som har, Ralf, som har träffat Olof Palme, vad skulle han sagt om det här, tror du?
Ja, jag tror för det första naturligtvis att han skulle ha använt en retorik som skulle passa för tillfället. Och det betyder att han skulle med all säkerhet uttala en djup medkänsla med dem som det har drabbats på sätt eller annat av den här viruspandemin, för det första. För det andra tror jag att han också skulle ha vädjat till att länderna i Europa skulle samarbeta mycket bättre kunna erbjuda till och med Selens fjällhotell som en plats där man med en konferens skulle kunna komma fram till en lösning för hela Europa i den här svåra situationen.
Ser du någon slags röd tråd här så att säga, från 60-70-talet via decennierna framåt, hur Sverige och svenskar uppfattar sig själva utifrån den här tron på storheten som Olof Palme kom att representera, de här möjligheterna att omskapa samhället för att lösa och förebygga problem?
Alltså, det har ju funnits framgångar också. På sätt och vis känns det som om Olof Palme hade önskat att kunna tämja både lamm och lejon så att de kunde leva i evig frid med varandra. Och den upplevelsen hade man då inte i Stockholm idag.
Mm. Det här, Marianne Sundholm, där minnet och arvet efter Olof Palme i Sverige idag som vi alltså diskuterar här i Slaget efter 12, därför att den här veckan nu har den där lagts ner en gång för alla, man ska aldrig säga aldrig, men för stunden nedlagt för gott helt enkelt efter det här mordet, som då bara finns indicier som pekar mot en gärningsman men som är inga bevis egentligen. Men att det här traumat på något sätt, det här Olof Palme-traumat, de yngre som inte minns det här, är det här ett problem egentligen?
No, jag vet inte. Alltså, jag tror det var Lena Melin på Aftonbladet som skrev att 3,5 miljoner av de som bor i Sverige idag var inte födda då. Så det är ju nog liksom en helt annan sak för dem. Sen oberoende vilken ålder man är så är det alltså 34 år en väldigt lång tid, och tid i sig läker ju också sår. Att jag skulle inte säga att det här mordet längre har uppfattats som en landssorg.
Men hur är det med reaktionen efter Estonia-katastrofen? Är det någonting av den reaktionen som har gått igen nu när Palme blev aktuell? Svenskarna ville ju lyfta till exempel offren från det här vraket och allt sånt sentimentalt.
Jag tycker på något sätt att folk, ganska många ändå verkar, jag menar jo, det finns ju liksom de som aldrig kommer att ge upp sina egna teorier om vad som hände och kommer att fortsätta jäckas av den här gåtan. Men jag tycker allmänt när man talar med folk här att det har funnits en så stor längtan efter ett avslut på det här, att man är liksom villig att acceptera det här beskedet från i onsdags. Och man har så länge levat med att man inte kommer att få veta vad som hände, att det här nya beskedet i onsdags bara är, jag vet inte, ännu en... Alltså det bara innebär att man fortsätter förhålla sig till det på samma sätt egentligen.
Mm. För oss som minns det där, hur handskas svenskar idag med att de här trassliga turerna kring de här polisutredningarna? Alltså det var ju direktsändning i tv från rättegångar, det var skandaler därför att det fanns privatspanare, det fanns spanare som skulle smuggla in utrustning ut från utomlandet. Man misstänkte att utländska säkerhetstjänster var inblandade, och den här PKK-gerillan från Turkiet, kurdgerillan. Alltså vill jag minnas att det uppfattas som oerhört rörigt, som något som kom in på något sätt. Kan det vara som man hade trott att svensk polis var som Kling och Klang hos Pippi Långstrump, som är trevliga, snälla, men egentligen gjorde det de skulle? Och så alltså plötsligt den här högerextrema kopplingar, allt möjligt. Är det här över? Har de här yngre svenskarna, är de upprörda över det idag?
Inte vet jag, yngre, men det känner ju nog igenom redan på presskonferensen på onsdagen från både spaningsledaren och åklagaren att det var mycket som gick fel med utredningen för 34 år sedan, och den kritiken hade nog skrivits mycket om i tidningarna nu igen. Jag menar, och sen finns det ju de som går så långt, Robert Gustafsson har idag igen figurerat i medierna, han var på bio samtidigt som Olof Palme och har flera gånger berättat om det här, att han har sett bilar med mörka rutor och poliser med walkie-talkies. Alltså, och är inne på det här spåret att det var polisen i sig som var inblandad. Så de här alla teorierna kommer ju inte att få ett slut i och med det beskedet som kom i onsdags, som var så oklart som det ändå var.
Nej. Jag minns, på tal om försök att smuggla in utrustning, så minns jag min goda vän bokförläggaren Ebbe Karlsson, som ju här spelar en ytterst märklig roll och som dessutom hade stöd av dåvarande ministern Anna-Greta Leijon.
Alltså du kände honom också, Ralf?
Jo,
fascinerande.
Jo.
Jaha. Han var en central gestalt där för alla de som inte minns. Han var den som skulle fixa den här specialprivatutredningen och beställde. Alltså det var förhör med honom i konstitutionsutskottet i Sveriges riksdag. Det var just en soppa utan like i kungariket Sverige på den tiden. Men för att vi måste börja runda av här nu, Marianne Sundholm. Alltså det här är inget som särskilt de här yngre svenskarna egentligen känner på det sättet som det var det där då, att den här, herregud, vad är det för land vi lever i? Är det ett land eller en bananrepublik eller vad det är?
Framförallt så är ju Sverige så väldigt, väldigt upptaget med coronakrisen just nu. Det är det allting handlar om, och det har man ju sett. Jag menar, det här upptakten till den här presskonferensen också skulle ha varit så mycket, alltså prata kring den skulle ha varit så mycket större både före och efter om inte precis allting just nu behöver handla om den kris som man genomgår just nu. Så att jag tror det skulle se hemskt annorlunda ut, både diskussionen och intresse, om inte rubrikerna hela tiden skulle behöva handla om det senaste med den här rent akuta coronakrisen.
Mm. Är det värre i Sverige än i Finland när det gäller den här uppmärksamheten för krisen?
Hur menar du? Alltså,
är man mera kärrad i Sverige?
Jo, det är ju klart. Det är ju klart folk är kärrade, och det är liksom det som allting handlar om, alla diskussioner, och det som ju saknas här, som ju Finland just nu går igenom, är den där psykologiska effekten av att allting öppnar upp på nytt. Att Sverige kommer fortsätta med de restriktioner man har, man talar inte om några lättnader, så det kommer inte den här nya fasen som ju Finland nu går igenom, utan det är fortfarande samma dystra siffror varje dag, och det är klart att allt fokus ligger på det. Mm.
Detta om dagens bekymmer i Sverige. Här är slaget efter 12, och vi har minst här en stor svensk politiker i svenskarnas ögon. En av de största åtminstone då när han verkade. Men en man som nu håller på att förblekna så sakta och drunkna här också i corona. Virvaret, Olof Palme, statsminister för socialdemokratisk sådan här, som mördades alltså för 34 år sedan. Här tar slaget efter 12 fredag slut. Tack så mycket Ralf Friberg, tidigare socialdemokratisk riksdagsman, journalist och diplomat, för att du berättade om dina minnen kring och om Olof Palme. Och tack Marianne Sundholm, Nordenkorrespondent för Yle i Stockholm, för att du var med. Jag heter Stefan Winiger, vi hörs igen. Hej då.